Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tillbaka från Östra station med DIF-podden avsnitt 96. Vi gästas av Fimpen, Honken och Erik Wallin.
Och, ständigt bänka den här uppställningen, det kan jag ta.
Ja, men faktiskt, jag tror aldrig jag har varit med om att du har pratat så här lite på så lång tid.
Nej, men det här är gubbar som vet vad de snackar om, då lyssnar man ju faktiskt.
Ingen passning till andra deltagare.
Så alla som brukar umgås med Erik när han pratar som mest suger av kritiken.
Det var inte det jag menar, men du förstår vad jag menar.
Jag förstår precis vad du menar. Eftersom Fimpen och Honken kör bil så avstår de hotshots, men det är ju poddtradition, så jag sliter med mig producent Olof Ellman och Erik Wallin i en koka, kaffe, vispa, grädde, hotshots, hotshots, hotshots.
Olof ser ut att verkligen gilla det.
Han är från Småland, han har inte så bra karaktär.
Hotshots har inte riktigt kommit till Småland än, men Olof kommer lära sig uppskatta det här.
Han har väl dragit 96 stycken då. Alltså det är 96 podden, så det...
Nej, han har skyllt på att han är tekniker.
100 gränsen, då man tycker det är gott.
Ja, nej, jag börjar misstänka att det är därför han kör bil emellanåt till poddarna, för att slippa ta hotshots. Inte så mycket av logistiska skäl. Om vi kliver över till er egen tid i DIF. Ni har ju ett antal säsonger i föreningen båda två. Om ni ska ranka ett bästa och ett värsta minne i Djurgårdsträn, vad blir det då?
För mig är det ganska enkelt. Det är år så innan vi gick till final med Hardy, såklart. Det draget var runt det slutspelet, det var ju magiskt. Men slutspelet efter när vi åkte ut i kvart mot Luleå var helt sjukt.
Går du att förklara känslan den hemmamatchen, ni kommer ut och hela hovet har röda tröjor på sig?
Det går inte. Det förstör det lite också. Det är där det kommer in det här när man liksom har varit med om det en gång. Det förstör det alla som någonsin spelat den matchen. Det finns, du kan aldrig uppleva liksom.
Nej,
någon annanstans i någon annan klubb. Och för mig, jag kommer aldrig uppleva den känslan igen. Så för mig var det liksom, det var några matcher som var så sjukt bra. Det är det man saknar när man har lagt av. Som jag sa med det här applåderade sovrummet, det är bara därför jag saknar det här. Det går inte att beskriva. Fast det är ganska skönt att stå på läktaren också de matcherna, måste jag säga.
Ja,
och det sämsta året är ju... Det sämsta året är när vi åkte ut. Annars är det inte så konstigt. Alltså det var värsta pissåret. Så det var värsta känslan.
Går du att beskriva, ja, men dels känslan du hade efter det, men alltså hur det kändes på vägen liksom under säsongen?
Det kändes någonstans ändå, det här kommer ordna sig. Vi förlitar oss på, det blev en falsk trygghet i gruppen att vi hade så mycket bra spelare att han kommer fixa det, eller den kommer fixa det. Man kollar liksom inte sig själv i spegeln, utan man tänkte att vi har ju så bra spelare, det här kommer lösa sig. Och Och någonstans så bara kröp det in att där vi vek ner oss helt enkelt. Det var hemskt tanke. Men så det tredje bästa året tror jag skulle kunna vara när Honken då gick upp igen. Alltså så mycket betyder det när vi åkte ut. Så att det, man skämdes. Så det skulle legat kvar. Hade vi varit i Allsvenskan nu så hade man alltid varit. Nu har vi ju spelat ner dem. Men det hade alltid varit de som spelade ner dem. Nu känns det som att det, nu kan man stryka ett streck ur det tack vare dem. Så det var tredje bästa säsongen var när jag inte lira. När Honken då tog upp dem. Så det var...
Honken, ditt bästa minne kanske inte är skitsvårt att...
Nej, det är nog... Eller nog, det är ju när vi gick upp såklart.
Vad har du för värsta?
Ja, jag satt och tänkte på det. Jag tycker det är lite svårt att hitta något så här värsta. Jag var väldigt besviken det året. Nu gick vi till final och vann silver. Ja, jättekul. Men det året för mig personligen var inte alls någon höjdare. Var det, inte. Det var nog det tråkigaste minnet från Djurgården. Som spelare själv då. Om man ska vara lite egoistisk. Det var tufft.
Finns det något ni önskar att ni hade gjort annorlunda i efterhand? Under er tid i Djurgården?
Det är så svårt. Jag kan inte säga så. Det som Honke sa, jag träffade min dåvarande fru och fick mina barn när jag flyttade bort. Men jag fick faktiskt frågan från Djurgården 99. Jag hade slutat med hockey för jag blev så sur på Lasse Falk, började bråka. Jag var bara 20 år. La om hockey en månad och så ringde de från Sunne. Jag åkte dit och började lira liksom. Då ringde Djurgården, det var KG Stoppen och det var Hardy som ringde och frågade om jag kunde komma tillbaka och spela 99-0-0 och 0-0-1 med Djurgården. Men jag skulle vara på bänken mestadels. Och då orkade jag liksom, nej, jag vill få spel till, jag måste tycka hockey är kul. Sen vann de två guld efter det. Och de tog i Klippa Sjögren istället. Så han fick två guld på typ 2 år. Så jag fick 0 guld på mina 12 år. Så det var synd. Men jag kan inte ångra det ändå. För annars skulle jag inte haft barn.
Och med det så missade du alltså The Big Brawl i
Luleå. Ja, exakt. Det var kanske var mest det. Man skulle ju tagit Ronny Petterssons rygg där. Och bara gått med honom. Så det var mycket man missade på grund av det. Så det är rent sportsligt. Så ja, det hade jag... Men då kanske jag inte hade... Jag var inte mogen för SHL eller elitserie då. Så det var väl smart.
Det tog väl någon andra sköna fighter. Det var någon mot Thomas Forslund där. Ja. Och någon i Luleå som jag inte ihåg vem det var med. Ja. Obset kanske var.
Det var ett par stycken. Men det är rätt skönt. Det handlar mest att gå in i fighten. Det är alltid skönt att fightas hemma. Då känns det som man har liksom 2000 i klacken. Skulle man bli nedslagen så kan det bara gå rakt genom sargen. Så det är lätt att vara kaxig man har 2000 bakom sig. Det kan jag säga. Det var tuffare på bortaplan.
Ja, förstår det. Honken, är det någonting du önskar att du hade gjort annorlunda så här i efterhand?
I Djurgården?
I Djurgården. Eller beslut kring Djurgården. Något som har med Djurgården är.
Ja, då pratar vi återigen om första gången jag lämnade Djurgården, jag var 17-18 där, som hockeymässigt hade kanske varit bättre att stanna i Djurgårdens system, om man säger, med Huddinge då. Direkt efter draft och allting och få mycket speltid. Jag fick istället 2 år på bänken och inte alls mycket speltid. Så hockeymässigt, det beslutet. Och om du hör det här, min fru, så hockeymässigt.
Du sa det inte i bilen.
Golar inga polare till. Jag glömmer inte det.
Ja, jag är live.
Erik. Ja. Du som har följt Djurgården x antal år. Ja. Från läktarplats. Vad har du för minnen av Fimpen och Honken i Djurgården?
Jag var inne på det tidigare. Alltså det... När de var på isen så kändes det som att man behövde liksom aldrig ifrågasätta om de gjorde sitt. De gick in och tog sina roller, körde järnet oavsett vilken position man fick i laget. Det var sådana sköna lirare som man som djurgårdare älskar att ha i laget. Det visste att det var hjärta och pannben hela vägen i varje byte. Sen är det vissa punkter, ja, ni var inne på när Fimpen har tagit en och annan fight här och snackar lite med Honk här bland annat så här. Ja, det målet mot Troja Ljungby där, när du drog stickan mellan benen och hängde upp det i krysset. Jag tror att du följde upp det med något sjukt slagskottsfint i samma match.
Det sjuka med det här när du säger det här, så det här är ju en ganska rolig historia tycker jag. Och jag har varit ganska så här spänd sen man var där borta. Att från att ha varit en ganska offensiv spelare till att man blev hjärntvättad av Mike Babcock där borta, och att det var ett tok def och någon jävla retsticka och döda utvisningar bara. Och komma hem och så en ganska mycket defensivt spel och gjorde med något mål då och då och sådär. Men sen innan just den matchen hade vi haft ganska tungt med Djurgården. Då hade, jag vet inte om det var Nyman som hade hittat på något nytt då, för vi skulle lätta upp stämningen lite. Så att precis innan vi går ut till match så kommer Nyman in och släcker ner i omklädningsrummet, drar ner vad heter det, projektorn och skärmen där då. Och så drar han på YouTube. Vad fan, vad ska jag göra nu då, tänker man. Så drar han på What Does The Fox Say med vad heter de? Ylvis. Ja, grabbar, nu ska ni ställa er upp och sjunga, och texten är nerkant på bilden. Nu ska ni alla stå upp och sjunga med i låten. Så hela laget står upp och sjunger What Does The Fox Say precis innan vi går ut i match. Och just den matchen så lyckas jag göra två typ av mål som man kanske gjorde senast man var 16-17, du vet. Så här, vad hände liksom? Ja, men slappna av och lira. Det kanske, det får nog att tänka till lite så här, att fan, man skulle bara slappnat av och kört lite. Okay, ja. Tänka så mycket.
Hur många gånger lyssnade du på den låten och sjöng med i den, ja, sen efter?
Nej, jag kopplade inte förrän 2 år senare. Kanske var det.
Någonting du borde gjort bättre. Du borde tagit den andra Västerholmbröderna där också. Men ja, du möter Karlskoga. Du fimpar ju den ena. Vem har de vet jag inte. Men du borde klippa den andra också. Ja. För det var enkelt. Ja. Fimpen, ja, du borde väl hängt något friläge till liksom. Men ja. du var skön i övrigt. Jag har ingenting att anmärka på dig.
Nej, fan, det var en grym tid. Man glömmer bort Honken, att du, det glömmer faktiskt bort när du ser att du är lite gnugga och sånt. Det var liksom en av största talangerna i svensk hockey när vi var 17-18. Du var sjukt spelande. Det kan jag tycka, om jag får vara kritisk från sidan. Du borde ju varit utnyttjats mer i powerplay och såna grejer. För det, jag ser inte alls dig som, nu blev du hjärntvättad där borta, ser, men som en sån, såg inte dig som en sån spelare.
Nej, inte jag heller. Men
din passning till, vilka var det vi hade? Hardy. Jävla Hardy.
Jävlar. Nej, men så var det ju. Jag fick en fråga utav Mike Babcock när jag åkte över. Nu kommer jag från finska ligan med ganska, mitt sista år med ganska bra poängsnitt och bla bla bla, och kommer över och får frågan om Babcock att eller fråga, det var ingen fråga. Han sa åt mig att jag kommer aldrig göra mål här borta, sa han.
Fan vad skönt.
Okej. Men du kan spela boxplay och vara energispelare och in your face kind of guy, sa han. Ja, vad betyder det? Ja, du ska åka reta folk. Du behöver inte slåss, men du ska åka köra upp handsken i ansiktet på folk. Vill du göra det, sa han. Ja, det vill jag göra. Ja, då kör vi då. Så från och med det, så, jag vet inte, jag tog det kanske lite för hårt, de orden, att man liksom gjorde om sig själv lite för mycket som spelare, tycker jag själv så här i efterhand, att man gjorde det för enkelt ibland, att man la ut puckar och la in puckar och glömde bort att man var faktiskt hyfsat skicklig innan man åkte över i alla fall. Ja.
Det var väl lite någonting man gillade när du spelade för oss också, att det var så här, men ibland är det lite snidare, ibland lite finlir, men händer någonting på isen där det behövs kanske väcka laget eller bara så här inte ta skit, då så gjorde du det. Till exempel fighterna som du tog och så vidare. Fimpen, du körde ju bara.
Ja, alltså, jag gnuggade på. Ja. Det var inte mycket att...
Jag ska ta en mätning på ditt pannben där. Sen blev det 9 centimeter tjockt.
Det är mycket att köra. Men jag kommer ganska långt med hårt jobb. Man blir liksom rätt eldad då. Men har man inte varit på isen, det är ganska, man får ganska mycket energi av liksom publik som är speciellt på Hovet, det vet ju du med, det är liksom, får de mer, du kan liksom åka rakt genom ett berg om du behöver, så det är helt sjukt. Det låter jävla klyschigt, men det är verkligen så, det, när det jublas för en tackling och täcker skott, så man börjar vilja täcka skott, hoppas de får ett läge för att skjuta för att slänga mig och täcka liksom. Det är sådana, man jublar när det blir boxplay nästan i båsen, ända sedan jula.
Ja. Nu jävlar ska vi täcka skott
med näsben här. Nu kör vi. Kan man få jubel? Nej, det är sjukt. Det är sjuk känsla. Det kommer jag aldrig få känna igen. Så det var ju,
det, ja, det här är jätteintressant. Det finns att säga här, som man vill gärna föra över på unga killar också, att förstå hur långt man kan komma på hårt jobb och vara en bra människa. en bra lagkamrat och hårt jobb. Du kan komma ruggigt långt på det. Och det finns olika roller i ett lag och alla kan inte lira första och andra. Och var Linkan, som vi brukar säga.
Ja. Linkan får mycket cred, ofattbart mycket cred.
Ja, han var bra. Han var bra.
Var inte han lyssnade.
Det var inte det som var syftet med det. Olof får klippa bort det här sen.
Kör bara ett pip över Linkan varje gång.
När vi ändå är inne på fighter och sånt där. Honken, en av dina mer, ska man säga, uppmärksammade fighter, då spelade du inte i Djurgården, men din bror gjorde det. Och åkte på en rätt ful tackling, kan man väl säga, av en spelare som är avstängd nu igen.
Jaså.
Anton Hedman. Så bara, du väntade bara på läge nästa gång du mötte honom och få kliva dit mot honom.
Ja. Vi säger så bara.
Men jag var väl tvungen att göra någonting i alla fall. Så kände jag väl. Och det var ett ganska bra läge. Jag tror vi ledde matchen ganska stort, så då passade jag väl på att göra någonting. Så ja, men det gick väl bra.
Om inte Alén hade hunnit först, hade du plockat Forsberg också?
Nej. Nej, jag vet inte.
Det är svårt att bestämma sig för någon.
Du måste ju få ett läge.
Ja, du måste stå liksom och börja gruffa. Och sen blir det ganska töntigt om inte han släpper. Alltså, då är det bara du. Då förstör du för laget. Ja. Så det ska vara rätt läge.
Typ som Forsberg som lägger sig som en sköldpadda. Och...
Jag vet att man hade något snack där vid någon tekning, men det blev aldrig något, om jag ska säga.
Han var inte så sugen.
Jag vet inte. Vi vill inte prata med.
Men om vi tar bort enskilda spelare då, för det fattar jag kan vara lite annan sak. Men så här, när ni spelar lag, men vi supportrar har ju lag som vi hatar av olika anledningar och så vidare, och olika matchserier, ja, nu Luleå till exempel. Var det några lag som ni kände medan ni lirade var så här, fan, här kommer det bli grisigt och härligt och någonting extra liksom som man kan sätta fingret på?
Jag hade Färjestad. Jag hatade dem. Och så Leksand var uppe. Det är liksom, det är fortfarande. Jag avskydde Färjestad. Och Leksand.
Det är bra att ni kan hitta något med att Gnaget i där de här hemma.
Gnaget var ju, de mötte vi inte så ofta när vi var. Det blev ju så mycket. Det behövdes liksom inget extra. Det var den stämningen fanns ju på läktaren, men men just Färjestad den tiden jag lirade och du med, då var ju de nuvarande Frölunda. De
stor
är
makt,
ja, men störst och bäst. Noll känsla för ödmjukhet. Bara stå och tycka att man är skitball med moppemuschen som Rämba gör där på liksom Allanballan. Alltså, så var ju de då med, ja, vilka det var nu som stod där i Karlstad. Jag kunde darra flera dagar innan jag skulle möta dem borta just. Och publiken som stod och kastade grejer. Det hällde så här varm jävla grejer när man gick ut från.
Ja, det kom, ja, man hade någon mysig grej där med dem i publiken.
Ja. Stack ner den jävla... Var det du som stack den där klubban upp?
Nej.
I så fall är det preskriberat. Nej.
Klipp bort det direkt.
Honken, har du någon så här lag som du...
Nej, men vi var inne lite på Luleå här. Det är väl det som är närmast i minnet lite grann. Att det var något speciellt där med Luleås sista åren som sitter kvar i minnet. Jag kommer ihåg att vi var nere i European Trophy, heter det då, va? När vi var nere i...
Berlin, va?
I Berlin och... Det var ju en massa fans där och det som ville att man skulle göra både det ena och det andra. Nej, men det var väl Luleå man kom igång lite extra mot kanske. Sen AIK såklart. Nu, som Fimpe sa, det var inte så många, men de två matcherna vi hade i kvalserien, det var ju såklart speciellt.
Om vi stannar vid dem, hur var det att det inte var några borta supportrar på HV? Måste ha varit en jävla konstig...
Ja, det var en knepig dag överhuvudtaget. Vi fick ju inte åka hem efter morgonträningen. Vi fick samlas i Farsta industriområde och checka in på något hotell där och åka buss till träningen. Efter träning så var det lunch och sen tillbaks till hotellet i Farsta. Tillbaks, spela match, torska. Tillbaks till Farsta, hämta bilen och sen åka hem. Jag vet inte riktigt, vi fick inte reda på vad, om det var någon speciell anledning, men det var en knepig dag det där.
Ja.
Sen själva matchen, det var ju bara häftigt att vara hatad, tycker jag.
Bra inställning.
Ja, jag tyckte det var ganska häftigt faktiskt att alla stod och skrek och hatade en. Det tycker jag var ganska skön känsla. Så jag gick igång lite på det.
Så det krävs ju att vi är psyker för att gilla det där. Alltså bara den hatade.
Bortaplan, det är ju samma med Färjestad. Jag menar Färjestad Leksand. Det är ju mer att jag hatar liksom de som lag så. Det är mer att vara underbart att vinna borta mot dem. Så man hatade liksom de, sen var ju i varje fall Färjestad var grymma då. Så det var ju klart att man lätt. Det är som Frölunda nu, det är lätt att ogilla Frölunda för att de är så jävla bra. Det är som Barcelona, alla hatar väl Barcelona för att de är så jävla bra.
Nej, mer för att de är en sekt.
Ja. Men ändå, men ja. Och det var underbart att vinna borta. Det finns väl inget bättre nästan. Och mot sådana här skitlag som blir så jävla tjuriga också.
Ja, det är ändå rätt skönt att det är ungefär samma lag som en annan tycker från läktarplats. Luleå drar åt helvete, Leksand, Färjestad, det sitter kvar. Ja, nu är man inte purung själv, så det är väl de som har...
Nej, ett av mina första så här, läktarminnen, det är ju alltså, finalförlusten i Globen mot Färjestad.
Greger Artusson.
När Söderström inte kunde hålla ihop benen ordentligt.
Ja, jag vet. Den där han är en älta son som jag också. Det känns för jävligt när du pratar om det, men så är det.
Nej, men det är ett av mina första läktarminnen.
Jag tror det är faktiskt där. Första gången jag ska inte säga att det hänt för ofta, men slagit sönder någonting på läktaren. Jag hoppade sönder en stol, det var så jävla förbannad.
SGA, det här är jättepreskriberat.
Ja, men det har gått mer än 10 år, 15 år, det är ju hur länge sedan som helst.
Där någonstans föddes väl mitt Färjestad agg. Och det har alltid funnits kvar, det har alltid varit heta matcher. Alltså, det var väl de två stormakterna samtidigt, liksom.
Det var ju så det var.
Djurgården, Färjestad, att det var ju ofta de två som tävlade mot varandra. Ska vi, alltså sen Leksand, alltså
det har varit hela tiden.
Alltså
så.
De är svåra att ta på allvar, men när man, de få gånger man gör det så vill man ju bara att de ska försvinna. De är vidriga.
Ja, men det tror jag tycker, det behövs också. Jag kan också gilla Färjestad, att det har varit det här laget som jag växte upp. Vi är ungefär lika gamla, så att det, jag menar, när jag växte upp så var också Färjestad de bästa och mot Djurgården. Det var alltid de som kunde sno Djurgården på det där guldet som man ville att de skulle. Jag var också där på Globen och började grina när liksom det slagskottet från Röda eller när han släppte. Så jag har också varit inblandad i de här situationerna. Det har ju fött mitt hat och hat. Men det är tråkigt om det inte hade funnits.
Ja, men så är det. Man behöver ju antagonister också.
Ja, verkligen. Så länge man vinner mot dem. Så.
All respekt för... Ja, som nu har det blivit Frölunda för det växt fram inte. Men det är ju för att de är... Nu är det nog med för att de är så jäkla bra just
nu. Ja, men så är det. Det sticker ju i ögat att någon...
Ja, det sticker
så pass bra. Och sen att de har en coach som är den minst ödmjuka människan i hela
Sverige. Ja, det är lite kul också på något sätt. Det är så hatkärlek till honom.
Ja, men det är så. Hade han varit i Djurgården så hade man älskat honom.
Ja.
Alltså, så är det. Så det får man väl ha sin respekt för. Och sen, alltså, Luleå senaste... Det är rätt många år nu, men det är något med den där klubben. Alltså. Det går inte att inte tycka illa om dem på något sätt.
Jag tycker mest att de ska få se så tuffa ut. De tror själva att de är stora, starka, tuffa Luleå. Som liksom inte, det finns inte ens längre.
Man minns ju systrarna Abbott hur tuffa de var på sparka.
Och snor man en sån grej som att de gör en variant och kör björnens vrål. Bara det är ju bara de sticker där jävla luffare.
Ja, men lite så.
Ja, nu kan det ha varit 0-6 som pratar, men det är så jag tycker i alla fall.
Nej, men och sen, om vi tar match 6 i Globen, kvartsfinalserien mot Luleå, så är det alltså, rent läktarmässigt i hockey bland det sjukaste jag upplevt. När, vad kan det ha varit, 200 Luleå-supporter, så 13 650 personer står och hoppar. Samtidigt.
Det galet, alltså. Vi kände ju i betongen varje gång det stod. Man satt på bänken så kände sig varje så här. Så man satt liksom så här så stod. Till och med Hardy som aldrig liksom ens bryr sig för fem. Men kan stå folk och bara, liksom bara spotta på. Han bara, gör det inte min. Då till och med han bara. Liksom säger till bara, vilket drag. Hans jävla dialekt, vilket drag. Till och med så att han liksom uppmärksammar att det fanns publik. Annars kunde han vara så här. Ja, här. Det där med någon folk som skrek, han brydde sig ingenting. Men då...
Det är vissa sådana fina matcher när man var lomhörd en kvart innan nedsläpp. Innan ni kom ut den så bara sjöng det i öronen liksom.
Det var sjukt. Ja, sen... Det ser alla nästan man snackar med. Jag tänker så finalåret, för det var ju också helt otroligt. Där när vi var i finalen. Men jag tycker det här, just den matchen var... För då hade vi hämtat upp 0-3 till 3-2. Det här var 3-3, vi vann ju den. Och sen, det var nog torsken på sadden där borta. Men det, just den här matchen verkar ätsa sig fast i många minnen. Alltså.
Jo, men så är det. Den var speciell. Alltså det,
Alltså det är ju även när man är på Hovet så kompakt som den är ibland, som man själv känner uppe på läktaren bara. Jag står ganska högt upp i någon semigubbhylla där, att det är som ett jävla tryck mot bröstet liksom, som kommer ut från kortsidan. Fan, var nere på isen då, det måste ju vara, alltså man måste ju påverkas av det oavsett om det är positivt eller negativt. Alltså det måste ju vara något så jävla massivt som man inte kan sätta fingret på.
Det gäller att hitta balansen där också.
Ja, men det jag menar, alltså, det måste ju vara så pass mycket så att du kanske kan du göra någonting bra av det, men det kan ju också vara som att det bara så här, du får inte bli övertänd och allt det där.
Lätt att åka in till att matcha första bitet liksom.
Ja, men Djurgården, återigen tillbaka till match, nu vet inte varför, koppla tillbaka till kvas egentligen, men Djurgården, när vi är hemma mot AIK där. Vad låg vi under med? 2-0 efter, jag vet inte.
Ja, det var inte lång tid alltså.
Nej. Så det var också så här, det var ju så helt sjukt drag och blev lite övertänning där och sen löste vi ändå då, men
det kan låsa sig också.
Hitta balans.
Ja, kan verkligen låsa sig. Man vill så mycket.
Ja, nej men och där kan vi på läktaren snäppa upp i år. Det i år har ju varit rätt tamt. Det har varit några enskilda matcher som det har varit bra. Men i övrigt har det varit rätt tamt. Men jag har väl en känsla av att 10 december kan det nog braka rätt bra inne på Hovet volymmässigt.
Ja, men det menar också, som vi snackade om tidigare, vad som händer om man går till exempel till ett play-in, eller om det skulle bli sådana matcher och det liksom växlas på någonting ytterligare. Går det vägen då så kan ju det lyfta jävligt långt. Du har sagt det förut, Honk, också vid någon tillfälle, att så här, men vad är det som gör skillnad? Det är publiken. Alltså, man rider på någonting och det går bra, det går framåt, och där är det en jävla maktfaktor som vi har i sådana lägen.
Mm. Absolut.
Det finns inte många som har ståplats. Och det är vi och, som jag ser det, vi och, kan det vara Rögle som är ändå, måste man respektera den kortsidan.
Nej, men vi maktfaktor, som du säger Erik, alltså det är när Hovet trummar igång, dåligt ordval eftersom man hatar trummor, men när Hovet drar igång på hemmamatcherna, så det går att förklara den känslan och hur mycket man kan alltså höja sig de sista procenten på isen. Går att sätta ord på vad publiken kan betyda.
Det jag tänker så här, det är att man nästan glömmer bort, även fast du är inne och kör fullt varje byte, att du glömmer bort att du blir inte trött på samma sätt i matchen. Du orkar på ett helt annat sätt att driva varje byte. Det är de minnen jag kan, som dyker upp liksom först, att drivet blir mycket enklare med hjälpen av publiken.
Och tycker jag att man liksom valde att göra grejer som vi snackade om för att täcka skott, att du kan få liksom den är applåder för ett täckt skott eller en tackling. Det blir så mycket mera, det blir så bredare i spelet, speciellt för en spelare som kanske som jag som var i tredje, fjärde liksom och gnuggade mycket boxplay och kanske inte öste in poäng. Det blir så jävla mycket mer värt, för jag får ju min uppskattning genom att täcka ett skott eller tackla en tackling eller jobba ashårt ett byte och folk, man kommer inte på som man hör från läktaren att folk skriker. Liksom det är min... Det är så jag kunde få istället för poängligor.
Tror ni att det betyder mer för energispelare med publiken än vad det kanske gör för en lirare?
Jag vet inte, jag tror alla tycker det är bra, men jag kan tänka mig att de får ju mycket av sitt beröm redan i poängligor och tidningen syns mycket mer, men de är ju såklart lika mycket påverkade också. Men just för energispelarna, de liksom drivs ju av energin. Det är svårt, när jag spelade i Tyskland då hade vi inte någon klack, ingenting. Det var svårt för mig att komma dit och spela och vilja liksom slänga bort en fot och riskera att byta foten för ett lag som man kanske inte bryr sig så mycket om. Ja, jag vet inte, det får Honken, du har varit på båda sidor. Energispelarna drivs i varje fall av det där. Så det är extremt viktiga för dem. Sen, ja.
Färskt i minnet är ju matchen igår mot Karlskrona som är en så här lite mellanmatch när liksom det känns ganska dött. Lite på isen och på läktaren som blir, den är ju svår som spelare att liksom, det är inte riktigt trycket i gruppen, man känner av ganska tråkigt motstånd som bara backar hem, kanske man behöver en extra skjutsen från publik för att komma igång på riktigt, du vet, och svårt att spela alltså. Sådana matcher när det blir lite så här avslaget liksom. Så det är starkt att vinna sån match, viktigt också.
Hur, om ni spekulerar, du har väl varit på Hovet som motståndare också, Honke, men om ni spekulerar, hur är det liksom för någon att komma till Hovet och möta Djurgården och veta att ha, ikväll blir det visselorkan när vi har pucken. Liksom. Mm.
Svårt, jag kommer inte ihåg några riktiga tankar. Jag gick igång lite. Jag kommer ihåg själv man satt och nästan sjöng med i ramsen och alltså, i båset.
Kanta var ju skituppskattat.
Ja, nej, inte så högt då kanske. Men alltså, jag gick väl igång lite på det där och då också på något konstigt sätt. Så.
Jag tror tyvärr att många gör det. Alltså, lika mycket som det hjälper så är det också jäkligt.
Många som höjer sig.
Jag tror, de gör ju ofta sin bästa match med att Djurgården borta. Det har du spelat för 2942 i Jönköping så är det ganska skönt att komma till ett litet tryck där det är liksom drag och de drivs nog lite av det också, precis som vi sa att vi älskar att vinna mot andra lag så.
Ja, jag tror också.
Det märkte man ju framförallt i första året i Hockeyallsvenskan om inte annat, att det var ju så här, ja men det ett lag hade kunnat torska med liksom 15-1 matchen innan och sen går de ut och gör århundradets ja. Jävla insats på Hovet. Ja. För att det är liksom så här, de vet att det är once in a lifetime. Ja. Det här kommer vi inte få uppleva någon annanstans.
Så var det ju varje match vi var, speciellt på bortaplan, att det var ju fest var vi än kom.
Fullsatt och alla var där.
Ja, vad var det, hade vi 109% beläggning på bortamatcherna i snitt tror jag, på riktigt tror jag.
Det var helt galet.
Sinnessjukt. Det var
någon satt med siffrestickan där. Det var lapp på luckan.
Många lador som var på väg att spricka det året.
Ja, det var ju kul på ett sätt.
Ja, det var roligt. Just när man var där så var det var ganska sjukt att åka till typ Troja Ljungby och spela. Det bara stod folk utanför och lyssnade genom plåten för att höra vad som hände. Istället för att ja. Det var galet.
Vilken är den tråkigaste så här, borta arenan jag spelar på i Sverige?
Inklusive allsvenskan eller?
Ja, eller arena, lador och dylikt.
Vad svårt. Jag kommer inte på någon som är...
Jag vet bara att jag själv
hade... Asplöven. Kom ihåg, ja, den Kiruna var fin. Det var
vi hade en bra bortamatch när Djurgården hade... Vi hade 300 man med oss.
Just
det. Ännu mer tror jag att det var. Ja. 500.
Ja, 500 man. Och 100 står i bara överkropp i 3x20 i minus 15.
Ja, just det.
Och ja, det var ju en jävla tur att vi vann den matchen.
Ja.
Vi bodde på samma hotell i Luleå sen.
Ja, just det.
Så vi var ju hjältar då, plötsligt, för att vi råkade vinna den här matchen.
Ja. Ja, den var ju annars
var viktig.
Jag tänkte vi skulle hoppa in på lite, vi har fått lite Twitter-frågor till er, så jag tänkte vi skulle hoppa in på det. En fråga är de här omröstningarna som du lägger upp på Twitter-fimpen.
Ja.
Vad tycker du själv om frågorna, till exempel mindre rinkar och så vidare?
Jag måste vara så tråkig så att jag säger, jag tycker att mindre rinkar är roligare att kolla på. Jag vet inte, det...
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, hon kunde ju spela på lite liksom. Så han vet ju, men jag tycker det blir lite mer chansspel. Alltså det händer mycket mer i spelet. Sen är det såklart, det är världens bästa spelare i NHL, så det är inte så konstigt. Men jag tycker nog mindre rinkar.
Jag upplever ju att spelet i NHL är betydligt mindre strukturerat än vad det är här hemma. Så det är, vad ska man säga, det är mycket mer give and go och mycket mer dumpa jagar liksom.
Det känns som man kan jobba ner, alltså vet inte, det får Honka svara på som spelar mycket med det. Att man kanske, man kunde jobba ner, att det var mer så de som jobbade hårdast kunde vinna matcher också ibland. Sen ska man vara skicklig såklart, men att jag tycker att Djurgården kanske skulle tjäna, vi som alltid varit lag som jobbar hårt. Vi skulle tjäna på det.
Honka, vad tycker du om stor versus liten rink?
Jag gillade alltid, eller ja, liten rink tyckte jag var roligare på något sätt. Jag inte tyckte varför, jag tyckte det var... Slapp åka lika mycket skridskor.
Men det är skönt
det. Jag tänkte säga att nu kommer intensiteten.
Intensitet och sen att när du kommer in i anfallszon att det var liksom skottläge i princip innanför blå. Och det kunde hända grejer. Alltså, det är en helt annan sport, känner jag.
Kanske inte att det funkar i Sverige, jag vet inte. Det är en utopi, det kommer inte gå för att vi ska bygga om varenda hall. Så det går inte. Ja. Men det hade varit kul att se.
Ja, absolut. Kanske någonstans mitt emellan då.
Som i Finland.
Lite lagom. Mm.
Lite lagom.
Ja. Sverige är landet lagom. Mm. Vi ligger någonstans mitt emellan.
Ja. Erik, vad tycker du om stor versus liten rink? Skulle du vilja ha liten rink i elitserien?
Jag tycker att det skulle vara intressant att testa. Men det är ju som Fimper inne på, så är det ingenting man bara bygger om. Men jag är inte så jättemycket för NHL överhuvudtaget. Jag är mer för svensk hockey, i synnerhet Djurgården då. Men absolut så skulle det vara intressant att testa. För att jag tror att just för att använda ett utkänt hockeytryck, intensiteten skulle bli bättre i matcherna.
Du då?
Alltså det är... Jo, men det är klart man skulle vilja se liten rink.
Men alltså, kanske bara är sugen på det nya. Alltså det...
Så är det. Alltså det. Man kanske skulle ångra sig efter 10 om man tycker att det här är skit.
Varför är det ingen som kan handskas med det här? Alltså, nej,
hade Djurgården liksom torskat 10 matcher, då har man bytt tillbaka direkt.
Ja, men
så blir det skitspel.
Kanske därför man inledde den här säsongen ville ha liten rink. För att det liksom gick som det gick.
Och sen så ser man tillbaka på sin egen begränsade hockeykarriär. Att man tycker om det är kul att gruffa och vara i vägen för folk. Ja, det passar bättre på liten rink. Liksom.
Ja, apropå begränsade hockeykarriär. Jag har gjort en match. Det var i år i GIK och hockeyn.
Vi pratar inte med många. Tänk på att det är grabbar som kan spela hockey här. Och då pratar jag om de här två grabbarna.
Inte Olof.
Och till viss del Olof Ellman. Han är Ljungbys tredje största stolthet.
Men en förändring som har skett ganska nyligen, det är ju alltså att man har förstorat anfallszonerna genom att flytta blå linjen. Vad tycker ni om det? Två tummar upp i er Fimpen.
Ja, jag tycker att det har blivit mycket bättre. Jag hade till och med kunnat sett ännu större. Det går inte bara med två, anfallszoner såklart, men ännu mer och så lite, men ändå lite tajtare, så att till och med jag kunde skjuta från sargen. Att man inte behöver åka in i målgården.
Man började... Utan att en dala.
Ja, två studs innan mål. Så att det hade gynnat min karriär med så dåligt skott. Om det var lite tajtare sarger.
Honken, vad tycker du som dels som spelare, men även mer som coach om förändringen?
Ja, jag vet inte om jag märkt någon jättestor skillnad faktiskt.
Powerplay tycker jag man ser.
Powerplay blir lite svårare för boxplay att spela blir det. Du får mer yta som anfallare, men jag tycker alla är så anpassningsbara i, man löser situationer så att det liksom efter ett tag så är det liksom ja.
Ja, det var väl lite nyhetens behag att det var en stor grej i början, men nu är det så här. Ja.
Det man ser, det är väl att box, jag och Jörgen gnäller mycket på hur man spelar boxplay nu för tiden. Man tittar på matcher hit och dit. Men det kanske har lite att göra med att zonen blivit större. Att man har ändrat lite tänk där. Att man försöker blocka mer skott istället för att ta bort passningar. Jag tycker det är lite halv.
Jag vet inte om det finns någon siffror på om powerplay har blivit mer effektivt genom hela ligan. Eller om det har blivit sämre. Alltså, görs det mer mål i powerplay med det här nya? Så jag vill ju tro det, men det är inte, man kanske kollar på Djurgården, men just nu. Nu var det bra senast, men...
Nej, men det, alltså, det är väl också så här, ja, men nyhetens bag, som ni säger, det blir ju, alltså, man anpassar sig liksom, och det...
Finns det kanske lite andra grejer man kan skruva på, typ övertid och vad händer där och lite sådana saker. Ja, det är ett annat sorry barn.
Men... Nej, men det kan vi ju stanna till. Alltså, vad tycker ni om 3-3 overtime?
Det här är faktiskt som en fråga på den där... På alla de här frågorna. Vad folk tyckte. Förvånansvärt många tyckte att man skulle bara sluta.
Oavgjort.
Det var gjort.
Jag tycker man ska återgå till 4-4. Åtminstone. Alltså 3-3. Nu har det också anpassats och det har blivit lite mer låst 3-3 hockey, men i början då var det ju som, alltså det var ju som handboll på is. Det gick ju bara nord-syd konstant.
Fast jag gillade 3-3. Jag tyckte det hade en bra teken, kunde vinna teken.
Så var det målchans direkt.
Ja, men du kollar, nu återgår till NHL. Jag säger inte att vi ska ta allt för mycket för NHL, absolut inte. Det finns så mycket NHL som jag avskyr med allt det här runt omkring och 14 powerbreaks och matcherna tar 4,5 timme och du vet det här där sälja korv och ja, du vet runt omkring. Men just 3-3 tycker jag det är ganska roligt, underhållande att se på. Sen är det ju precis som straffar, det är lite halvt lotteri.
Det blir lite mer lotteri 3-3.
Ja, det är ju det. Och det straffar också. Då kanske man ska låta det sluta oavgjort istället.
Kör bara.
Kör bara, det är hockey.
Kör. 3-3, jag tycker också 3-3 första gången i år, eller?
Nej, det var 4-3, tror jag.
Nej, de införde väl mitt under säsongen förra året. Det är också så här, att ändra en regel mitt under säsong. Vad är det?
Ja, det jag har sett 3-3 tycker jag har varit ganska roligt faktiskt. Att det blir lite lotteri, men ja, det är lite kul.
Jag tänker så, alltså att Djurgården förra året med en sån som Sörensen till exempel i 3-3.
Ja, det så,
här, åk.
Ta puck.
Alltså så bra teken som vinner teken, sen är det bara ge till honom, så gör vad du vill.
Ja.
Så det...
det ibland blir det lite väl mycket alltså, vilket jag förstår att så, men du är borta, det är viktigt att ta kanske poäng på borta is, har du kontroll över pucken, ja, men då åker man runt och svävar lite och ingen vågar egentligen blotta sig eller gå för hårt på det liksom. Så ibland blir det lite väl kanske även statiskt, även om tanken är att det ska vara öppet och mer avgörande liksom. Det beror också på lite vilka typ av spelare man har och vad för energinivå de har kvar slutet på matchen och så vidare och så vidare. Så att,
var det
är svårt.
Var det World Cup, Sverige hade pucken i, vad var det för match? 3-3. Var det Sverige?
Finland åkte runt.
Åkte runt i 3 minuter med pucken och sen avgjorde finnarna på kontringar. Hur var det?
Ja, men det känns som att det kan bli, det är ändå rätt viktiga poäng de här extra poängen. Ska man verkligen, det är rätt många matcher som slutar kryss. Ska man överlåta det till lotteri? Eller ska man bara låta det sluta kryss? Att man ska tjäna på att vinna på fulltid. Sen förstår jag att publiken självklart vill ha straffar och förläggning, men...
Så jag vet inte vad jag tycker om straffar.
Ja, det är samma sak där. Det är lotteri. Det är rätt
kul,
mycket viktiga
det är kul,
poäng.
Det är kul när vi vinner. Liksom.
Ja, så är det.
Men som i fotboll är det rätt kul att man tjänar nästan på att gå så mycket framåt. Mm. Att liksom, det finns ingen bonuspoäng att hämta. Du känner, det är så mycket mer värt att vinna än att spela oavgjort.
Mm. Yes. Det kanske skulle öppna tredje perioderna.
Absolut.
Om inte annat också.
Men jag tror att folk på VIP-hylla vill ha de här straffarna. Kan sitta och ta företagsfesta lite längre.
En mellis till om man annars
ja, har så här långt.
Tycker ni elitserien har blivit för mycket jippofierad senaste åren just med alla de här ändringarna som har skett?
Inte på hovet tycker jag. Alltså om man ska runt omkring så, men spelmässigt med powerbreak och det så har det blivit lite...
Är powerbreak negativt eller positivt?
För föreningen är det säkert skitbra. Det är väl reklam och för tv. Men vi skulle inte kunna ha så här bra lag om vi inte hade tv-rättigheterna. Ja.
Så, men som spelare får den här extra tiden att snacka ihop sig eller det blir som en extra timeout liksom.
Det kan vara bra vissa matcher kanske.
Vi får vila lite.
Sen är isen bättre vid båset.
Ja, vi skrattar bort. Kolla NHL, där är det ju tre per period.
Ja, det är för mycket.
Och det är för mycket.
Ett räcker väl?
Ja, absolut. Inte mer än ett. Ett är lagom. Det får man får ändå respektera till folk som betalar pengar för att sända matcherna. De måste få igenom sina grejer. Det, tyvärr, det är så.
Jo, men så är det. Att bero på hippofierade, jag måste dra en parallell. Vi pratade om Frölunda förut. Den här matchen som vi åkte tåg till i januari. Alltså du vet, det var allt från kisscam till de här jävla klapporna och fan hans moster. Alltså det, att ni föreningar inte har någon skam i kroppen. Alltså jag förstår att ni vill tjäna pengar och det är jättebra och så. Det är väl kanske därför ni har så pass bra lag, så att ni är så pass duktiga som ni är. Men för fan, ha lite jävla respekt för sporten. Snälla, rara.
Jag har jobbat på ett hockey-VM och Kiss Cam och The Rude Sandstorm. Det är... Ja, det gör ont i stjärnen när jag tänker på det. Helvete.
Ja, med de orden går vi vidare till nästa Twitter-fråga. Vem är den sjukaste medspelaren förutom varandra som ni har spelat med?
Fan, Fimpen, om man skulle fråga 40 andra spelare så skulle de flesta säga dig.
Ja, jag tror det. Jag tror också.
I Djurgården tillägger jag på den frågan.
Fast i många fall är det sjuka grejer. Kunde han, vad hette han? Slovaken som ställde sig näcken i varje match och smörjde in sig med någon kräm.
Jag tänkte på Jiri Marusha.
Nej, det var inte Marusha. Han, jag bodde med han. Han tryckte inte fyra påsar Polly varenda kväll. Alltså. Rätt jobbigt. Om man gillar man Polly, jag är inte jättefan av Polly. Men vad hette han? Den senaste som... Han är galningen som tog mycket fighter.
Peter Kallur.
Peter Kallur.
Ja, just det, han.
Han ställde sig bara. Jag satt i brevet. Han var smörjd in, stod helt näck liksom, bara smörjd i tigerbalsam i hela jävla kroppen. Inte mig emot, men det, så sett, men det var sjukt, men det var inte så sjukt spelare.
Ah, nej. Alltså sjukaste, alltså
humormässigt, jävla skoja upp. Ah.
Ja, men humor eller skalle
kan han är
Big Red.
Ja,
jag började säga mer så.
Minns jag rätt, Fimpen, om Färnum hade någon dröm att starta någon typ av ormfarm i Thailand och grejer?
Ja, han är så
äcklig. Är det sant? Är det så? Jag får att det var någon intervju. Men, ja.
Ja, det är sanning.
Det är inte mer att säga om det. Han ska starta ormfarm i Thailand.
Han gillar ormar, ja.
Ska inte starta en liga också, var det stack? Om han skulle starta en liga i Thailand. han var sjuk. Roligt, sjukt roligt alltså.
Det måste ju vara underbart att ha såna här karaktärlager. Ungefär som man kan jävlas med varandra. Man kan bryta en dödstämning eller ett tryckt läge genom att bara jävla sitta med varandra och, eller ha ett sjukt sinne liksom.
Ja.
Har ni någon där ni har känt så här, fan, han är inte helt hundra, så det här är lite, han är lite, honom håller med på lite avstånd.
Duger inte det med Peter Kallers eller?
Ja. Kristoffersson var ju på gränsen.
Jag passar på den alltså.
Jag förstår. Nej, men det Kristoffer som var rolig.
Okej, okay, vi tar bort era polare som ni känner i Djurgården och sen någon annan som har varit extrem så där i avseendet då.
Har det kommit någon så här importspelare som ni har känt så här, men alltså på riktigt?
Jag vet inte. Jo, det sjukaste var som Wikegård tog in en gång. Det var ett kul. Islands bästa back kom in. Gummi. Kommer han heter Gummi också. Helt sjukt. Han kommer dit. Ja, det är träning på Hovet. Vad fan, vilka gamla grejer. Det är väl inget. Det finns ju de som gillar gamla grejer. Men det här är alltså grejer från... Det här var 2000. Det här grejerna han hittade på 89 kanske. Gamla graf eller Torsby träklubb.
Ove Molins plastgraf. Hade han hittat dem?
Ja, men typ en sån där... Och kommer bara, han måste vara grymt bra. Man kan liksom outa med den här utrustningen. Bara sitta här så jävla bekvämt. Kommer in, han har gjort 40 baljer där borta som back i svenska ligan. Och kom på isen och det var... låg division 6-klass och det finns. Ja, det var
kan ha varit Beckis.
Kunde han stå på skridskor?
Ja, knappt. Det var,
då kan det bara jag.
Det var en videojugge kan man säga. Det var, vi kan hitta han på något... Nej, det var hemskt. Jag tänkte så synd om honom, men det var jävligt kul. Så det var en konstig import, men han var bara där i en halv träning sen liksom fanns eget bästa att gå bort han.
Det går ett Iceland Air nu vid 18:20, tack bra.
Jag vet inte vad han lirar nu, om han lirar gummi. Kolla upp det på Honka sen. Gummi. Han sitter och säger samma sak. Jag var på världens sämsta lag och körde.
Det var snubben med nummer 20.
Ja, han var så dålig. Jag vet inte hur han kunde lira det jävla lag. Gummison. Jag kommer inte, han heter inte bara gummi, han heter gummi skit. Jag får fråga Wikegård att det gummisnopp.
Favoritspelare genom tiderna i Djurgården. Och ni får inte svara bara andra eller er själva.
När jag var lite så hade jag alltid Tommy Mört som en favoritlirare. Sen när man lirar med man har, det är så jävla omöjligt. Man kan inte säga när man har spelat med, tycker jag, men det Mört, jag får hålla med Tommy Mört.
Honken.
Det var nog lockout då när Mats Sundin var hemma och spelade och skulle möta Luleå och Micke Renberg. Det var värsta grejen att de två skulle mötas, Djurgården mot Luleå. Det var en jättestor grej för mig. Det var min favoritspelare. Så han har inte spelat så mycket Djurgården, men det är ändå den största jag tycker som har haft en Djurgårdströja på sig.
Mm. Erik?
Ja, det är svårt alltså. Det finns många bra. Micke Johansson, fantastisk. Falken, absolut. Fan, det finns jättemånga på backsidan också, Ragge och så här, men jag ser nog Micke.
Ja, jag har en forward som jag alltid har varit svag för, det är Kristoffer Ottosson.
Ja, absolut.
Det är en otrolig otroligt hockeysinne. Alltså, så,
och, smart spelare.
Ja, aldrig träffat honom personligen, men han känns också som en väldigt ödmjuk och bra människa. Liksom. Så, och sen på backsidan var jag extremt svag för Ronnie Pettersson. Alltså, det gick ju inte att inte tycka om honom. Liksom. Framförallt när de började slänga in någon som skymmare på powerplay. Det tyckte jag var fantastiskt. Mm.
Du visste vad du fick varje match i alla fall.
Ja,
Det var inga misstag.
Nej, det var ingen snack där.
Nej, det var inte så mycket misstag. Det kommer man inte ihåg något.
Nej, det var...
Fan, men vi är ju välsignade eller bortskämda med fantastiska lirare. Alltså, vilket det gör det jävligt svårt. Tänk om man hade suttit här och man kunde lyfta typ ett namn som bara varit bra. Liksom, då hade det varit misär. Men det är fantastiskt många bra spelare som vi har haft i Djurgården.
Och vi har varit där länge. Det var ju sjukt när vi spelade ett tag. Vi hade ju liksom 10 pers som hade varit där nästan i 8 år. Alltså vilken klubb har de här som hade varit där mer än 10 år? Vi har ju otroligt många som har varit där. Om du går till HV, du kan ha Davidsson. Du kan räkna dem kanske på... Nu kan jag helt fel, men jag kan tänka mig att det är, du vet, 5, 7, 10 stycken.
Men det är ungefär, det beror på vilken dag du frågar den, så får du olika svar, för att det finns jävla många att ta. Nästa gång du frågar sig, men Jens Öhrling var grym. Alltså det är inte vad man har i sinne och tankar. För vi har haft så jävla många. Vilket är bra.
Vi har en fråga här om... Har någon av er någonsin täckt skott från Kenneth Kenholt?
Nej, så gamla är
inte. Nej, så gamla är inte.
Är ni glada att ni inte har gjort?
Ja.
Det var väl oftast i ansiktshöjd. Så att...
Ja, jag tror han missade det ofta.
3 meter. Ja, det är det. Stå och lura bredvid stolpen. Ja. Det var då man har träffat.
Nej, jag har inte spelat med honom. Men jag har kollat på honom mycket när vi var små. Då fick man alltid klackbiljetter när vi var juniorerna, jag och Honken. För man får kolla på Globen, på klacken.
Finns det någon sån här spelare där ni, som ni ångrar att ni täckte skott ifrån?
Sam Lofqvist.
Bra skjuts.
Fast det behövde ju aldrig täckas. Han träffade ju bara sarghörnen.
Ja, men jag stod ju framför mål i powerplay.
Ja, just det.
Och det.
Orolig om man var i teckningscirkeln.
Då var jag orolig.
Det fanns en
blåklipp.
Det fanns en spelare som kunde träffa liksom... Han kunde träffa en sån här fluga på bladen, och det var faktiskt Mickes brorsa, Ante Holmqvist. Den mannen, alltså, han kunde träffa på allt.
Passning.
Ja, men alltså, han kunde träffa allt på ett skott. Det är sjukt. Alltså.
Vi satt och pratade om det innan. Det powerplay-spelet vi hade, tror att det är finalsäsongen, när mycket av taktiken, det var hans slagskottspassningar in i mitten och så klubban i isen. Det är bland det mest briljanta powerplay-spelet.
Ja, det står
jag har sett för det enkelt. Liksom. Nej, och det är... Alltså, det krävs ju dels en jävla massa teknik, men alltså just handledarna att kunna bromsa upp skottet till en passning kräver sin skicklighet.
Hälsa brorsan och tacka.
Ja.
Han lurat dig många gånger på gården hemma. Nej, det kommer. Du går ut i en täckt skott och så har tagit tennisbollen och kör en slagsmotpass. Till Ronny.
Han fick mål.
Möttes ni någonting på gården? Är ni rågsfiskgrabbar? Jag tänkte du och... Du och Ante mot Ronnys gäng. Ronny, Tåström.
Ja, Tåström, Rompa var i andra lag.
Jävla lag.
Stamberg var med också.
Hyfsad gårdsmatch.
Ja, bra.
Vem tog nationalsången?
Vi har ju Alpis, hade vi. Alpis bodde i gården mitt emot oss. Och sen är Isishaki, AIK, bodde i gården bakom oss.
Han fick smaka.
Ja, han fick inte vara med.
Nej, det är rätt. Vi har en bonusfråga till Erik här också. Jag ska fråga om din Burger King-krona i Örebro.
Ja, jag ska jag säga inga kommentarer.
Nej, okej.
Okay. Det var en spännande match där nere. Det var kanske någon enhet eller två. Och sen så, om jag minns rätt, så var det väl ett gäng som satt här på Burger King när man sladdade förbi på natt. Kvisten skulle hämta upp någon ostpuck. Ja, så vill jag väl bara säga, där är min krona liksom. Så jag ryckte väl den och klev med. Ja, den fick väl med till hotellet, helt enkelt. Så att vi lämnar det där, för jag minns inte så jävla mycket.
Vi lämnar det.
Det var en kul kväll.
Ja. Har du fått det återberättat i efterhand?
Nej, men jag vet att jag hade med mig hem och jag var vid gott humör. Så att det är lugnt liksom.
Ja, det är fint. Tänkte vi skulle börja avrunda lite smått. Vi ska strax hylla, som är valfritt. Känga måste man göra. Men innan dess, om ni fick välja en tidigare lagkamrat från Djurgårdstiden, ni får inte välja varandra, att stoppa in i dagens Djurgården, vem och varför?
Jag tänkte på det här idag när jag såg frågan faktiskt. Kanske inte ska avslöja.
Ja, det är okej att du har fått en fråga innan.
Det är klart, klart vi har ett körschema på förhand.
Kul att någon, kul att någon läser körschemat.
Ja, men jag fick en sms här. Läckt. Ragge tror jag. Just nu.
Real.
Han är byggd som en container. Ja, stenhåll.
Ledare. Jävla namma. Han skulle då.
Aldrig vika en millimeter.
Nej. Mm.
Ja, det är omöjligt tycker jag att ta någon. Jag tänkte ta när det gick som sämst att jag skulle ha haft tillbaka Ronny Pettersson. Någon back som kunde spela sarg ut. Men jag menar, Thoresen. Alltså det är så jävla enkelt att ta han. Men han betydde för lag i fjol. Det var ju larvigt. En sån kille som ändå jobbade stenhårt och ändå tog på sig det ansvaret och tog, lät alla andra jobba i skymundan för att han, så att han hade kanske valt.
Erik Balfri.
Kalle Lilja. Nej. Jag vet det
fan. Said no one ever.
Nej, det är så jävla svårt. Alltså det finns så många som är så förbannat bra liksom. Så alltså, så är det. Jag får väl stå kvar vid mikro med det jag sa han tidigare.
Jag hade innan det vände här nu så hade jag nog sagt Mantas i fjolårsformen.
Ja,
för att jag tycker inte det har känts skitbra på målvaktssidan helt talat. Så Tellan gör ju sällan dåliga matcher, men det märks ju att han inte är 25 längre med återhämtning och att han kanske inte är på topp varje kväll. Och Reideborn har väl inte riktigt klivit upp så som man har hoppats. Nu har han tagit två raka hemmasegrar förvisso när han har startat. Och så med Mantas i fjol så hade vi inte legat där vi ligger.
Förutom straffläggningar då?
Ja, men då, man får byta målvakt.
Ja,
jag har aldrig sett en målvakt som har varit bra på.
Jag trodde du skulle säga Thomas för Osten Östlund där. Men okej.
Jag hade sagt Tommy Söderström om det inte var för 98. Ja, nej, men alltså, jag tror aldrig jag sett en målvakt som har varit så bra på så mycket men så usel på straffar. Han tog en förra året tror jag, och det var när spelaren tappade dragningen och en gled på klubban på Mantas.
Förlåt, en annan, när man tänker tillbaka här, när vi sitter och snackar med de här fina herrarna, när Vesslan var som hetast, när han gjorde en sån här sjuka fotbollsräddningar och slängde, det var så här okonventionell målvaktsstil, men allting fastnade på honom. Det var helt sinnessjukt.
Ja, det var väl finalåret.
Ja. Nej, men det var helt sjukt.
Där kan vi snacka, komma från ingenstans och toklevererar. Det var väl ingen som trodde att han skulle vara så bra på förhand. Knappt han själv heller.
Ja, det måste vara backen.
Men bra centra också.
Det är, ja, exakt. Ja. Det är hela femman som måste hålla ihop. Ja, så. Ja.
Och sen ska man kanske inte vara för hård mot Tellan och Reideborn heller. Det har, alltså försvarsspelet har väl kanske inte varit det bästa i serien fram tills här efter landslagsuppehållet. Det har väl snäppat upp. Hoppas vi att Högström kommer hem och så tar vi guld. Det blir fint.
Det är så vi gör det.
Jag har suttit och lyssnat på er här nu ett tag och jag tänkte här var jag tvungen att klippa in en grej. Och den jag skulle vilja se i Djurgården, det är faktiskt Daniel Fernholm. För att jag skulle vilja se honom stå på skridskor igen överhuvudtaget efter det vidriga övergreppet som skedde. Så att det är därför jag skulle vilja se honom i Djurgårdens tröja en gång till.
Det är svårt att säga emot.
Ja, verkligen.
Det är
rätt svar.
Fint. Bra, Olof.
Ja,
bra, Olof.
Tack.
Kul att du är vaken fast vi sitter här och...
Jag stänger av micken igen.
Som sagt, dags att börja avrunda. Jag tänkte vi ska ta sista punkten som är det valfria hylla och det obligatoriska känga. Och Erik, vill du hylla någonting?
Ja, det vill jag göra. Jag var inne på det tidigare, men jag vill faktiskt hylla Junisarna. Bröderna bland annat som har steppat upp och producerat och grymt bra energi. De ska förtjäna stor hyllning. Kängan, jag säger det populistiska zebrorna. Jag tycker att det börjar nästan bli lite handboll över skiten helt enkelt. Att när knappt spelarna förstår vad de åker ut för och sånt, då är det fan inte konstigt att vi på läktarna inte förstår vad det handlar om. Och det är en stor jävla fara för hockeyn när du inte vet inte vad som händer och varför du uppskattar spelet eller varför du ibland reagerar som du gör. Så de får en stora 46an upp i rökan.
Det är inte orimligt.
Nej, det är förut 45 år sedan att jag skryter om någonting men annars.
Bra kryddad.
Ja. Okej, det är 44 är fin då i Fimpen. Du får rätt. Jag såg att du mätte sulor nu.
Fimpen, vill du hylla någonting?
Ja, jag ska vara så tråkig och säga så att det kommer jag snog säkert Honka svara också. Men hyllningen är väl egentligen som ett tack för alla fans, världens bästa fans, att vi har fått spela in för dem. Och match efter match står hon där och gnuggar, även fast det var ganska dåligt. Inte alltid skitbra, så det är väl årets hyll. Det är jävla enkel billig hyll, men det är de som jag kan hylla mest, som jag känner bara så här spontant. enkla poäng kanske, men det är verkligen så. Djurgården skulle inte funnits som inte det här, om inte fansen fanns, så enkelt är det.
Mm. Har du något du vill känga?
Ja, känga skulle jag passa på och känga jag kommer inte vad han heter, Ekva på Expressen, som gick ut och skrek, slog på stora trumman över Forsberg på hoppet, att han borde ställa sig någon gång på VIP-läktaren och lyssna på de här fulla bönderna står och skriker på. Det är liksom, problemen ligger inte på klacknivå. Det är så töntigt och där kan det snacka leta billiga klickpoäng genom att hitta den stora stygga klacken. Sätt någon gång på VIP-läktaren på vilken arena som helst, en lördag eller torsdag. Lyssna på de här företagsgrabbarna sjunger eller säger. Så kan du skriva lite där istället.
Så där.
Good point. Mm.
Honken, hyllning eller bara känga?
Ja, men jag håller med Fimpen absolut med hyllningen där, att passa på att tacka än en gång liksom för allt man fått varit med om på Hovet och runt om i landet med Djurgårdens fans. Och något som man tänker tillbaks på väldigt mycket när man slutar att spela, att själva spelandet saknar inte så jättemycket, men just det här runt om, att få med om trycket och så otrolig hyllning och tack. Vad var det mer?
Känga.
Ja.
Ditt podd.
Nej,
det vågar du aldrig.
Jag tänkte mer på snöskottningen i Vega.
Ja, den är hemsk alltså.
Det där är populistiskt skit. Ta inte upp sånt i podden.
Lack. Nej, jag har ingen riktig känga sådär, men jag kan väl hålla med lite om man ska inte klaga på domarna när man jobbar i Djurgården. Men jag håller med lite grann där om att det känns lite grann som att man är ute och letar lika många åt båda håll. Så kan jag väl säga. Och det räcker väl där.
Bättre formulering än vad jag sa, så det är helt rätt. Mm.
Ja, jag väljer att hylla kvällens gäster. Otroligt trevligt och bra.
Det där är populistisk skit.
Ja, det är absolut. Det här är om något är billiga poäng. Men det har jag inga problem att ta heller. Nej, men det har varit otroligt trevligt att ha er här. Och ni är hjärtligt välkomna tillbaka framöver. Hoppas se er på läktarna på Hovet också. Surra skit, alltid trevligt.
Tack så jättemycket.
Även dig, Erik.
Ja, men tack. Vi ses ofta, Mange, så det är lugnt. Vi vill inte säga det till varandra. Vi vet vad vi har varandra.
Så du gjorde ju bra jobb i Haninge också där på våran dag. Där.
Ja.
Jag hade.
Vi hoppas vi blir nästa
tack.
År.
Tack.
Ja, men det var jättekul. Vi ser fram emot inbjudan till nästa år. Känga, alltså det är... Ja. Zebrorna är ju tagna. Ek är tagen. Gnaget är för enkelt.
Olof är för enkelt.
Ja, men det är, men det är mest dialekten man vill känga där. Och det
Bayern finns inte.
Nej.
Exakt.
Nej, men jag du kan ju ta en gammal step in hockeyskydd eller någonting som du har svårt att få av dig när du ska ut och spela match.
Nej, men jag väljer att känga dels alla som ännu inte har förlängt sitt medlemskap eller blivit medlem i Järnkaminna 2017. Jag vet inte vad ni väntar på. Det är världens överlägset bästa supporterförening. Som i år har skickat 4 tåg, bussar på alla fotbollsmatcher. Nu skickar vi bussar på lördag till Karlstad och Färjestad borta. Det har varit fester. Man får så mycket för så lite. Det kostar 160 spänn in och bli medlem. Har du inte förlängt den så är du är värdelös. Så enkelt är det. Så in och bli medlem. Jag vet att jag tjatade om medlemskap förra podden också, men det är viktigt. Och även om du inte åker på mycket resor och sådär, så gör det mycket för vår supporterkultur. Och den ska vi bevara. Vi är jävligt bra där och det ska vi fortsätta vara. In och skänk pengar till Sofia Tifo, in och bli medlemmar i Järnkaminna eller var för evigt utdömda.
Ta det samman, sträck på ryggen.
Och hade vi inte haft den här bra supporterkulturen, så hade vi, kan säga, det ligger i många beslut som ska hit och välja, de som inte är från Stockholm som väljer klubb, så tror jag Djurgården kommer undan med lite billigare på grund av att de har det här att lägga i vågskålen. Mm. Så att, vill ni ha bra spelare här så...
In och bidra.
Exakt.
Bra, och med de orden så avrundar vi här från Östra Station. Stort tack till Erik Wallin.
Tackar.
Du har aldrig varit så tyst under så lång tid. Hur känns
det?
Nej,
det är fantastiskt. Jätteskönt.
Ja, det tycker jag också.
Ja, det tycker nog de flesta.
Mycket kul att ha dig här.
Ja, detsamma.
Vi ses snart igen. Stort tack till Mikael Honken Holmqvist.
Tack så mycket.
Och ett stort lycka till med J18 och din fortsatta tränarkarriär.
Tack.
Och även ett stort tack till dig, Christian Fimpen Eklund. Och tack. Ett stort lycka till med alla dina företaganden. Det är inte det var mycket att hålla koll på
det. Ja, det var det, men det är inget som fäster. Så blir det.
Så länge vardagen går ihop.
Ja,
och som alltid ett stort tack till vår demonproducent, även om man pratar småländska, Olof Ellman. Jag heter Magnus Bäckström och med de orden så är avsnitt 96 av DIF-podden här på station avslutat. Tack och på återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.